Jätteroligt att få vara här i Skillingaryd. Det är nog första gången som jag besöker den här platsen i alla fall. Nu har man ju gått 3 år på Kortebo-skolan och fått besökt många både små, medelstora och större församlingar i Smålandstrakten med mera. Även lite några församlingar i Västergötland. Men jag heter alltså Nils Lennart Kum, är född och uppväxt i Örebro. Är barn nummer 3 i en 5-barns syskonskara. Min far var uppväxt uppe i Norrland och min mamma kom från en ö som heter Rune utanför Estland där de kom hit som krigsbarn under andra världskriget 1944 med båtarna från Baltikum tillsammans med min mormor då och hennes 2 syskon. Min morfar dog i en sådan sjukdom på Göteborgs konvalescent 44 så honom har jag aldrig träffat. Och så på min fars sida har jag inte träffat min farmor eller farfar någonting heller. För att min far flyttade ner till Örebro på grund av släktbråk och grejer. Han var också i det här släktbråket så blev han också gravt alkoholiserad och dog i den här sjukdomen 1983, 51 år gammal. Så att jag har inte haft någon kontakt kan man säga med de äldre generationerna i min släkt förutom då min mormor kan man säga. Och det här skapar naturligtvis också en viss lucka i ens uppväxt att inte få ta del kanske av släktträden. Det blir en viss rotlöshet. Samtidigt också att växa upp i en familj men man har en far som är alkoholiserad innebär också att det blir också där fattas saker i ens uppväxt som kanske alla andra normala barn får. Och det här präglar ju naturligtvis en som människa. Och vilket gjorde mig också. De första 10 åren växte jag upp kan man säga ett mycket fattigt hem materiellt sett. Det var fotogenkamin, det var vedspis. Ibland hade du ett extra element för att hålla värmen uppe på vintern. Och min pappa jobbade ändå som fönsterputsare, men som en låg inkomst. Och det var ju så att när vi var 5-barnsfamilj, då var det här med att ärva kläder. Vi hade ingen så att säga badkar och dusch heller i vårt hem, utan att vi också badade i badbalja på sommartid. Och då gick ju alltihop en rangordning. De äldsta barnen badade först och sen går det neråt i ordningen, så att säga. Och så här var det ens uppväxt de första 10 åren. Det fanns alltså saker i det här att det saknade saker väldigt mycket materiellt och i välfärden. Men det kom däremot in andra värderingar som är mycket mer präglade av. När jag var 10 år gammal så flyttade vi då i Örebro från den här fattigmanskåkarna. Därför att det var en skamfläck för det socialdemokratiska folkhemmet. De här hemmen skulle rivas bort självklart. Och gjorde man 1970 i Örebro. Det är bara shop, det bara sopar man bort direkt. Och folket som bodde här blev tvångsförflyttade mer eller mindre. Så vi som storbarnsfamilj hamnade i en förort i Örebro som var väldigt ökänd, mycket problematik. Och det var bara en familj bland många andra som kom dit. För det bodde storbarnsfamiljer med föräldrar med problem med alkohol, det var narkotika eller det var skilsmässobarn. Det vill säga att det här gatans parlament, ungdomsgängen, var oerhört starka. Och det formade den också som individ. Och där började min personliga karusell också. Det här med att då bara, ja, med snus, bara använda det. Sen kommer cigaretter, sen kommer det här med alkohol, sen kommer narkotika och sen kriminalitet. För min uppväxt var alltså en icke-kristet hem. Min far var ju gammal norrländsk kommunist, så han var ju ateist, så att säga. Och det här värderingen följde också med oss barn, så att säga. I det här också. Och ungdomsgängen formade oss. Och där var inte ens tal om det här med alla i det här ungdomsgänget vi bodde i det här förorten. Att konfirmera sig, det var ett klart svaghetstecken. Överhuvudtaget tala om kristen tro, det var bara släng bort dem. De fick inte ens ingå i det här gänget. Det var bara de här barnen som tillhör de här utslagna familjerna. Och ungdomsgänget och dess hierarki är oerhört stark. Så det är min uppväxt. Och då som sagt var 29 år gammal. Så småningom i min kriminalitet hamnade jag i fängelse. Och blev inlåst där i över 14 år fick jag sitta inne. Där fick jag också uppleva min kristna tro där jag blev frälst 94. Och så småningom hamnade jag i ett familjehem hos en pingstpastor. Där jag bodde år 2003. Där bodde jag 1,5 år. Sen fick jag helt plötsligt jobb i en liten byhåla i Sverige med namn Timmersdala. Som jag inte trodde skulle finnas på kartan överhuvudtaget. Och det var alltså en by på 1000 invånare. Och jag hade högt och heligt sagt till Gud 2 saker när jag satt på fängelset. Det finns 2 saker jag inte ska göra. 1, jag ska inte med 08 hamna i Stockholm. Och 2, jag ska inte bo i någon byhåla under 10 000 invånare. Det är otänkbart. Det första Gud gör när jag lämnar fängelset är att jag först hamnar och blir i Nynäshamn för Stockholm familjehem. Där de har riktnummer 08. Det är det första som sker. Och nummer 2, när jag får det här jobbet då, så är det första jag frågar hur mycket folk bor i den här orten. Då svarar han då, när han ringde mig, att det bor 2500 invånare. Och jag skrek i telefon, detta är ju en byhåla. Jag kommer ju dö där ute. Det kan inte vara Guds minne att skicka mig dit. Men så blev det. Jag kom dit, fick jobb i ett projekt för barn och ungdomar mot droger och kriminalitet. Och pang, bor kvar där än idag. Jag har bott där snart nu i 7 år. Fast nu har jag lämnat jobbet och sagt att jag börjat jobba som och gå utbildningen till teologi att bli pastor. För det tyckte vår föreningskassör att efter ett antal år hade jobbat där, betalat mina skulder och tyckte han, nu är det dags för att börja utbilda dig och för att du ska kunna bli en resurs i Guds rike. Och jag tänkte, nej, det kan inte vara någonting för mig. Jag vill sitta hemma framför tv-apparaten, knäppa på min fjärrkontroll, lägga fötterna på min kudde och ha det bra nu. Jag har gjort mitt i livet. Men så blev det inte. Så jag hoppade på den här utbildningen och nu har jag blivit kvar där också. Och får gått 4 år. Och det här jag tänkte som man ska ta som ämne så småningom i predikan, det är det här att i min uppväxt också som jag var så var jag väldigt kort till växten. Och det här med att vara kort till växten kan ju ibland vara en ren förbannelse. Tänk när man går i skolan och de tar en smussa, de är långa pojkarna, så börjar de leka med den och hoppa runt så här. Hur många gånger har man inte gjort det? Man håller på och hoppar efter den stackars mössan och de stora pojkarna skrattar åt den. Så går det ett par minuter och tycker det är roligt och sen lämnar de tillbaka den. Men vilket elände själv man står där och hoppar och sliter i sin korta växt. Och man tänker, varför blir man inte längre för eller född? Lite längre, så att säga, högre upp. Och sen var det också det här med att jag växte upp också det första stället. Det här märkte man starka sociala kontraster. Det var vi barnen med de här trasiga kläderna som verkligen var fattiga. Och rakt över gatan 15 meter var ett radhusområde. Det hade, kan man säga, mellanklassen. Och 10 meter ytterligare var de här stora rikemansvillorna. Så det här klassamhället var oerhört synligt. Och de här barnen i de här olika klasserna, de är inte snälla mot varandra mellan varven. Det retas ju fullständigt om man håller på och pekar finger åt varandra. Och då kan det verkligen skapa ett utanförskap utan dess like. Och det har man varit utsatt för, både kan man säga som offer, men samtidigt också om man i sin uppväxt, när man sen så småningom blev gängledare i det andra gänget på förorten, också naturligtvis mobbat andra och utövat sin makt för att komma tillbaka. Så jag levde, kan man säga, bägge världarna, både att vara utsatt för utanförskapet och att själv skapa utanförskap. Vad ska nu detta leda till? Jo, det ska leda till dagens predikan. Och nu ser vi här vad jag har glömt. Här ser man, här blir man så pass nervös som man glömmer Guds ord i alltihopa. Nu ska vi slå fram dagens text som är från Lukas evangeliet. Kapitel 19, vers 1-10. Vi ska nämligen möta en man som är väldigt kort till växten, nämligen Zacchaeus. Och det står följande i Lukas 19, vers 1-10. Och det läser jag från översättning 2000. Jesus, det vill säga då, han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan. För han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: skynda dig ner, Zacchaeus. Idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och Människosonen har kommit för att söka efter det som har förlorat och rädda det. Ja, texten som vi hört här är alltså ett evangelium som är skrivet av Lukas. som är då en grekisk läkare som följde med Paulus på hans andra missionsresa. Lukas var en lojal vän till Paulus. När alla andra svek Paulus och hamnade i fångenskap bland annat i Rom var Lukas en av de få som blev kvar i Paulus sida. Lukas evangeliet och även apostlagärningarna är adresserade till en vän till Lukas som han kallade för namn Theofilos. Och mycket man kan se om Lukas evangeliet är det här att han har verkligen tagit reda på saker. Han intervjuade människor. Han verkligen ville ha bra grund innan han skrev sina evangelium till sin vän texten här till Theofilos, som idag har blivit efterbörad till oss idag i vår kristna tro. Och man kan säga mer om typiska drag i det här Lukas evangeliet finns tre viktiga saker. Det finns flera, men tre punkter vill jag ta upp extra. Och det är att Guds frälsningsplan, så att säga, vill Lukas involvera både judar och hedningar. Alltså hela skapelsen. Man talar om det här med Guds universella frälsning. Att det gäller allihopa. Tittar man kanske mer på Matteus evangeliet så kanske mer riktar sig för judarna för att förstå de här profetierna i Gamla testamentet. Markus har mera, kan man säga, för hedningarna bara. För det är skrivet in det av Petrus, så säger man. Men här vill Lukas göra att evangelium omfattar alla, både judar och hedningar. Och man ser också här att Lukas evangeliet vill poängtera det här hur Jesus på upprepade gånger använder den här frasen om människosonen. Han säger att människosonen har kommit för det, människosonen gör detta. Och det här var en väldigt, kan man säga, viktig titel på den här tiden. Speciellt på anspelning på den messianska titeln, just för människosonen. Och framförallt, evangeliet präglas av det här om Jesu omsorg, om fattiga, om syndare och om kvinnor framförallt. Och det här var ju oerhört revolutionerande på den här tiden, eftersom på den här tiden i Judén här borta så är ju kvinnosynen naturligtvis så i främre orienten helt annorlunda än vad vi kanske har det moderna Sverige av idag. Så Jesus var oerhört revolutionerande på den här punkten att ha lyfta upp kvinnorna på en jämbördig nivå som männen, vilket inte såg sin blida ögon överhuvudtaget. Och framförallt inte de här heller, med syndare, publikaner, tullvindrivare och så vidare. Så hade Jesus en helt annan syn på dessa människor än vad de hade där i sin samtid. Just det aktuella bibelstället här om Zacchaeus handlar just om Jesu verksamhet i och kring Perén, vilket är ett område, kan man säga, både kring östra och västra Jordan. Lukas evangeliet, kan man säga, hamnar om från början har sin verksamhet uppe i Galileen. Sen kommer han till Judén och så småningom i Perén. Och här är han nu på väg mot Jerusalem för att korsfästas. För redan tidigare, absolut innan här, har han också botat en blind man utanför Jeriko. Men han har också talat med sina lärjungar om att människosonen ska överlämnas till de fariséerna och skriftlärda för att då bli misshandlad, hånad, skymfad, föraktad och korsfästas. Men som också ska uppstå en på den tredje dagen. Lärjungarna var oerhört bedrövade. De förstod inte det här. Även fast han hade sagt det här tre gånger innan det här skedde. Och även när det här som sker med korsfästelsen så lärjungarna flyr och är ju helt bedrövade. De trodde ändå på att Jesus skulle upprätta Guds rike på jorden där och nu, så att säga. Med han som förkroppsligad gestalt. De hade fortfarande inte förstått detta. Allt detta förstods ju senare i och med uppståndelsen och i och med att de fick den heliga anden som gåva. Då började de förstå Jesu egentliga budskap. Och som sagt var, hela den här veckan som jag säger med texten med Lukas här nu, med Zacchaeus, efteråt kommer hela den här sista Jesu vecka. Och det är ju hela Bibels budskap. I sista veckan är det crescendot Bibeln talar om. Med Jesu korsfästelse, död och uppståndelse. Så vi påminner oss om egentligen varje dag. Som är grunden för vår kristna tro. Annars när man läser Bibeln 2000 så tänker jag, även i min uppväxt som vi kommer tillbaka till, så är det ju faktiskt så att det kan vara väldigt svart med missbruk och så här, men det har funnits några ljuspunkter. Ibland har det funnits ljuspunkter att jag gått till söndagsskolan faktiskt. Och även bodde jag på ett lanthem när jag var på sommartid hos några pingstvänner då i Västergötland. Jag fick bo en månad varje år på sommaren för att min mor skulle få avlastning. Och de predikanterna, när de pratar om de här texterna, så använder man inte Zacchaeus. Därför oss som är då i citatstecken lite äldre generationen, vi känner ju att personen heter ju Zacchaeus. Det tror jag säkert många känner igen. Hur många känner igen namnet Zacchaeus? När man pratar om det, ja, som sagt, var det mer vanligt för som sagt var. Det är det namnet vi förklippar med personen. Det var tullindrivaren Zacchaeus. Så kommer jag hoppa mellan Zacchaeus och Zacchaeus, så hoppas jag nu överenseende med detta. Och här Zacchaeus då, han var alltså tullindrivare. En fasansfullt yrke på den här tiden. Hatad av hela sin alla sina medbröder i det judiska folket. Jag menar, han hade samarbetat med romerska ockupationsmakten. Han hade blivit rik på det här, dragit in tullindrivare. Jag menar, vi vet ju själv, när vi läser gamla historien om Gustav Vasa och hans fogdar. De var inte nöjda de heller, svenska folket på den tiden. De var ganska väl hatade. Och här var då en tullindrivare som inte heller är populär. Och inte nog med att han var tullindrivare, han var säkert områdeschef för kanske hela Peren eller kring och utanför Jeriko. Vilket gjorde att han fick in mycket tullinkomster och därför stod det att han var rik. Någon kan tänka sig rik, enligt den här texten vet vi inte vad vi har jämfört med våra värderingar idag. Men utgår från att han var i alla fall väldigt välbärgad. Och sagt var, inte omtittat folk överhuvudtaget och så på köpet på det, liten till växten. Och då kan man tänka sig att man nu inte kan se Jesus komma gående på gatan där på grund av den normala folkmassan. Jag vet inte vad de hade för medellängd där, men så att det ligger kanske med Sverige då 1,70-1,80, så måste ju Zacchaeus kanske ligga kring 1,50. Kanske något sånt där. Och då var det inte lätt för honom att stå och hoppa där i den här folkmassan. Sen när vi kommer till vers 4, då kommer nästa intressanta sak. Då står det här att det trädet han klättrar upp till var en så kallad sykomor. Och då blir jag så förvånad också när jag skulle börja titta på bibeltexten. Sykomor? Nej. På mitt tid hette det ett mullbärsfikonträd. Så jag var tvungen att stå upp och titta på det. Och sykomor är faktiskt ett omträd som har detta. Och då tänkte jag, varför var jag tvungen att ändra på det då? Det kan väl stå kvar att det heter ett mullbärsfikonträd. Som gjorde på den gamla goda översättningen. Men vi får ju acceptera att så här är det med akademin och språköversättningar. Det ska komma nya saker så att vi får väl hänga med då i detta. Men för mig är det fortfarande kvar att det är ett mullbärsfikonträd som man klättrar upp i. Och det är ju spännande Per, menar. Här står alltså den här föraktade tullindrivaren. Han hör att Jesus är på gång och ska komma. Och han vill så gärna se honom. Och då betänker man sig, jaha. Vad kan han ha hört om Jesus eftersom han är så intresserad av att se vem denne Jesus är? Ja, klart, rykten har säkert spridit sig. Jesus har ju haft sin verksamhet i 3 år. Det har säkert gått vidare från Galileen och Judén ner till Peren här och kring Jeriko. Så han är säkert mycket nyfiken på att se vem kan denne Jesus vara. Och då tar han det här initiativet. Han vet säkert gången i Jeriko, han känner till staden. Han tänker att här måste nog Jesus passera för att komma hit. Så han klättrar upp i den här mullbärsfikonträdet för att bara få en glimt att se Jesus. Det står inte att han har någon annan avsikt än att bara titta på honom. Vad gör då Jesus? Han kommer gående på den här vägen och man kan tänka sig att Jesus kommer inte själv. Det är ju säkert halvt kaos. Folk rör sig överallt. Barn, kvinnor, folk springer omkring. Kanske folk som vill bli helade, allt möjliga saker. Det var drag när Jesus kom i de här byarna på den tiden. Det hände saker, det var väldig aktivitet. Så jag kan tänka mig att när man tittar på de gamla påskfilmerna ser man ibland, har jag tänkt på, som jag är hemma. Då ser man att lärjungarna försöker fösa bort allt folket, för det är så mycket folk. Och det är rök och det är damm och allt möjligt. Men Jesus kommer fram i alla fall. Och vad gör han? Han stannar vid trädet och tittar upp. Och ser att Zacchaeus är där i trädet. Ja, Jesus kunde ha passerat vidare och gått framåt om han velat. Men han gör inte det. Jesus bemöter Zacchaeus med den här kärlek, omtanke och respekt så han blir sedd. Och säger, kom ner, idag ska jag gästa ditt hus. Och jag kan tänka mig, vad händer i den här folkmassan? När de börjar här, alla börjar mumla förargat. Nu tar han in en syndare och bla bla bla. Det var inget bra det där då. Man kan tänka sig att folk gnölar här. En av de hatade personerna av alla då, den här Zacchaeus. Jesus ska ta in där istället för kanske rabbi, ja, någon annan i hög ställning där i Jeriko. Nej, så han väljer Zacchaeus, den mest hatade föraktade av alla. Och kommer hem till honom och har sin måltid med honom. Det står ingenting vad de samtalar om. Det finns inga ordalag överhuvudtaget vad de har pratat om. Det står inte att Zacchaeus har avlagt en bekännelse av något slag eller så vidare. Det står inget sånt. Vad är det som händer? Jo, mötet med Jesus innebär en totalt förvandlad Zacchaeus. En total förvandling. Och det enda beviset vi har, det är bibelverserna som står. Vad är det som händer? Jo, han direkt, oj, oj, oj. Hälften av vad jag har ska jag ge åt de fattiga. Oj, oj, oj. Men han tänkte, han var så att han var rik här. Här kommer en skillnad. Tänk på den här unge mannen kom som var välbärad till Jesus. Som sa, mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus tittade på den unge mannen med kärlek och sa, ja, har du hållit buden och lagarna? Ja, sa den unge mannen, jag har hållit allt detta. Och därför har han säkert förvärvat massa egendomar och var väldigt rik. Men Jesus tittade på honom och sa, en sak fattas dig. Gå bort och skänk allt du äger till de fattiga och kom sen tillbaka. Då ska du få en skatt i himlen. Den unge mannen gick bedrövad, därifrån står den. Han tar inte av det här. Han hade för mycket ägodelar att ge bort. Han fixar inte det. Zacchaeus däremot, pang! Han vet inte ens om han har fått någon förmaning. Han direkt, bara impulsivt från hjärtat, inser han. Jag har levt fel på något sätt och nu måste jag börja om. Hälften av vad jag äger ska ge bort till de fattiga, utan diskussion. Och sen kommer en ännu högre bekännelse. Har jag pressat av någon pengar på något fyrfaldigt sätt, ska jag betala igen fyrdubbelt. Medan en fyrdubbel betalning även på den här tiden var en oerhört hög summa. För det fanns ju grejer tillbaka, de hade på gamla testamentet riktlinjer för att betala tillbaka saker man var skyldig och så vidare. Men fyrdubbelt igen. Och det här tycker jag är oerhört starkt. Jag brukar själv, som ni gamla missbrukare, har varit och jobba i något som heter 12-stegsprogrammet. Dag fortfarande. Där har vi ett speciellt steg, vi pratar om att vi ska gottgöra människor som vi har skadat. Det jag talar om att våra krav ligger ungefär att samma nivå är klart godkänt. Huvudsaken är att du försöker göra det och att du som utför de här grejerna. Bara det tycker vi är en nog så jobbig sak i vårt inre ego, att bara gottgöra samma nivå. Och här kommer Zacchaeus och säger, jag ska betala igen fyrdubbelt. Det är en otroligt hög bekännelse. Då tänker jag också på, men hallå, om du nu har pressat mycket folk av pengarna, vad händer sen? Din rikedom kanske försvinner allt i hållet. Du kanske till och med får bara låna pengar för att betala igen det fyrdubbelt. Det är ingen som vet detta. Men en oerhört hög bekännelse. Jesus, han kommer säkert inte komma dubbelkontrollera och så vidare fram och tillbaka. Jag tror jag kanske inte Lukas heller gjorde. Men eftersom han tittat på texten och skriver det efterhand, så är det mycket säkert hänt att Zacchaeus har gjort de här gärningarna. Gett hälften till de fattiga och betalat igen fyrdubbelt. Vad blir Jesu kommentar? Han tittar och säger till folket direkt. Idag har frälsningen nått det här huset. Även han är en son till Abraham. Och det här uttrycket, vara son till Abraham, just på den här tiden i judarike, var en oerhört stark bekräftelse. För jag har också läst och studerat mycket om skolan, att när Jesus kommer tillbaka och kommer till sitt eget folk, så är det också för att då försöka återinföra så att judarna kommer tillbaka i ett rätt förhållande i sin tro till Gud, sin fader. De har haft både lagen, Toran, de har haft alla möjliga uppfattningar och så vidare, skrifter och så vidare. Men de har tappat hjärtats tro till Gud. Det blir ju formalia, det har blivit att gå i slentrian, de har tappat, det blir en massa andra saker, det blir prästerskapets gärningar. Och det är därför som Jesus hela tiden när han är på jorden här är alltid, kan man säga, i konflikt med de styrande i judarna, fariser, överstepräster och skriftlärde. För han visar på dem att okej, ni har kunskapen i hjärnan, men ert hjärta är långt borta. Ni praktiserar er tro fel. Och Jesus vill komma för att uppliva, kan man säga, tron igen. För de ska komma tillbaka där man säger, för att bli en äkta tro. Att verkligen vandra i Abrahams fotspår, som det heter. Så i och med att han ger det här Jesus, den här bekräftelsen till Zacchaeus, att du är en son av Abraham, är en oerhört stor bekräftelse. Och inför hela den åhörarskaran. En man som vandrade i Abrahams tro är oerhört rättfärdig enligt judiskt mått. Och det var i första, kan man säga, halvan på den versen. Sen kommer den här nyckelversen som man kallar ibland för Lukas 19:10. Då kommer den här riktiga versen, säger, och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och åter och räddade. Här är alltså hela Jesu uppdrag som kommer till jorden. Han lämnar den konungsliga härligheten i himlen. Han lämnar allt han har där för att ödmjuka sig, för att bli en människa som en av dig och mig. För att gå upp på korset, för att frigöra en hel mänsklighet. För att köpa oss fria från allt det förgångna, alla våra synder, allt vi har med om, oavsett vad det är. Det kvittar hur djup man tycker man har fallit i synd, eller hur lite det är, så att säga. I Guds ögon är vi alla syndare. Och det är därför som Jesus kommer, för att friköpa oss alla och lägga oss i en jämnbördig ställning, där vi alla är lika. Och där vi alla är lika mycket älskade av Gud, det är för att Gud skickar sin egen son för att dö för just oss. För att söka upp allt det som är förlorat. Och alla människor som har kommit till tro nu, sen kanske 2000 år sedan Jesus återkommit, alla vi har varit förlorade. Men alla vi har också nu blivit räddade. Och det finns egentligen bara två generationer människor. Det finns de ett som har tagit emot den här frälsningen i Jesu död och uppståndelse i sitt hjärta, har blivit en personlig tro på Jesus Kristus och vår himmelske fader. Och så finns det andra personer som inte har gjort det ännu. Men frälsningen är redan klar för dem. Det handlar om bara att ta emot biljetten. Bli en av oss och köpa biljetten in till himmelriket, till evigheten. Det är det som är det fantastiska med kristna budskapet. Det handlar inte bara om här just nu. Det handlar också om att vi har ett liv i evigheten tillsammans med Jesus Kristus. Vi har den bästa gåvan som mänskligheten behöver. Och alla människor behöver denna. Och det är det som är vårt uppdrag. Församlingen som är lokal och du sitter här idag i Skillingaryd, församlingar runt om i Småland, Örebro, överallt, Sverige, har ett mandat, ett uppdrag att vinna människor för himmelriket. Och de mår i alla åldrar. De kan vara från 6, 7, 8 år upp till 85, 90 år eller vad som helst. Så kanske fortfarande inte har fått det här budskapet i biljetten. Kanske just du vinner en sån människa den närmaste tiden. Det vet man inte. Men det viktigaste uppdrag som församling som helhet är att vi ska vinna människor för evigheten. Det är det mandatet Jesus gav oss. Ett fantastiskt mandat. Jag tänkte komma tillbaka till den nyckelversen. Det här bland annat om att, det här med att Jesus använder sig av den här messianska titeln, människosonen. Den kommer faktiskt från Gamla testamentet. En profetbok vid namn Daniel. 7:13-14. Jag tänkte den är så spännande så den ska jag läsa. Den är så pass viktig i det sammanhanget. Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa, i 1970 års översättning skulle ha varit människoson, kom med himmelens skyar. Han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt. Det ska aldrig upphöra och hans rike ska aldrig gå under. Jag tänker också på det här när Jesus är sina lärjungar innan himmelsfärden. När han ger dem det här som vi kallar för den klassiska missionsbefallningen. Mig är given all makt i himlen på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Döpa dem i Fadern, Sonen och Helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vi har sagt er. Och jag ska vara med er in till tidens ände. Vilket mandat vi har fått av vår himmelske fader. Ett mandat att förvalta som den kristna tron. Det vill säga kroppen, som sagt. Och kroppen har ju många lemmar och så vidare. Men vi har ett mandat att tillföra. Hur var det med mitt liv? Hur gick det här ihop då? Jag hamnade på fängelset här. Och satt i Norrköpingsfängelset, hade gått 4 år. 1994 så dök det upp 2 terapeuter som jobbar med den här så kallade 12-stegsmodellen. Vi var en grupp utvalda på 6 personer. Och skulle vara på den här gruppen då i 6 veckor. Och de här terapeuterna frågade oss det första samtalet. Jaha, vad tror ni att ni ska kunna göra för er? Ja, sa vi. Vi var 5 stycken som hade varit dömda till en lång, långt fängelsestraff. Och vi skrattade och sa till de här terapeuterna, ja, de här 6 veckorna, de betyder egentligen ingenting för oss, sa vi med ett hånleende. Vi kommer att sitta och ruttna de här fängelseväggarna år ut och år in och vi har inget hopp, vi har ingen framtid. Och de här terapeuterna blev oerhört chockade över den ärligheten som vi hade. Så de gick hem och funderade på hur ska vi använda de här 6 veckorna på bästa sätt. Så de började intervjua oss intagna och få titta på hur hade vårt liv sett ut. Hade vi några värderingar, hopp inför framtiden och så vidare. Och sen började man den här så kallade kursen då. Att informera vad händer med människor som använder droger. Alkohol, narkotika och mera. Hur händer med hjärnan, socialt, andligt och så vidare. Alla de här punkterna tog de upp. Och de kom in på det här då, viktiga punkten med gudstron. Gudstron var central, sa de. En av de viktigaste punkterna. Och det var alltså då icke-kristna terapeuter. Så vi började diskutera frågan det här. Ja, men det här med tro på Gud då, vad ska vi tro på? Då svarar ena terapeuten. Den viktigaste meningen jag hört i hela mitt liv. Gå hem nu i en fängelsecell och titta på de andliga förebilder du har mött. Titta vad de trodde på och försök att vandra samma väg. Om det passar dig. Annars är tron fri, du kan ta av som vad som helst. Så jag gick hem till min fängelse och bara tänka på vilka människor hade jag mött som hade praktiserat en tro överhuvudtaget. Och de första som kom upp, det var ju söndagsskolläraren. Den gamla söndagsskolläraren som ville komma hem från missionsuppdrag i Afrika. Som började bo i det radhusområdet i det fattiga området där jag bodde. Och vi gick in på hemma hos min mamma och pappa. Och frågade, får jag ta med dina barn till söndagsskolan? Min far som sagt var ju ateist och gammal kommunist från Norrland. Tyckte att men ja, det går ju bra, tyckte han. Det är ingen fara, för då var ju alla unga borta. Och det har varit barnledighet i hemmet ett par, 2-3 timmar på söndag förmiddag. Mycket behagligt för han och mamma. Så väg med alla unga, det är ju perfekt, tyckte han. Så ungarna, vi hamnade väg på söndagsskola. Med den här missionens föreståndare då. Och söndagsskolan var ju väldigt rolig. Träffade vi andra barn, spelade lite bollspel. Och sen fick vi ha lite undervisning i grupper. Fick sån här traktat och små bilder med oss hem och lite frukter. Väldigt trevligt. Där sådde han någonting som han inte visste kanske. Jag har träffat han senare och jag har pratat vid. Mycket, mycket spännande. Sen hamnade då på det här hos då. Jag var ju på, så satt på feriehem, på sommarhem. En månad varje sommar, för jag var 1,5 upp till 13 år. Och de bodde ju på Västgötabygden. Där reste de ju upp tältmöte hade. En 14-årsperiod mitt i sommaren när jag var där. Väldigt roligt att springa på tältmöten var det. Mycket folk, varmt i tältet, stränga musik. Det var lite speciellt, det var folkfest. Ibland var det så mycket folk så det, folk stod utanför tältet kom inte in helt enkelt. Det var knökiga fullt. Det som chockerade mig när jag var lite äldre, när jag kom upp i 5-6-7 års åldern, det var det här att alla människor hade umgicks tillsammans men ingen drack sprit eller alkohol. Det tyckte jag var väldigt konstigt. Så man tittade ner och får kolla om man hade någonting under bänkarna gömt i sånt fall. För jag var ju van vid att alla människor som umgicks drack ju alkohol. Det var ju normalt hemma hos mig hela tiden. Det där får skia mig huvudet många gånger efteråt. Sen mötte jag fängelsepastorer och fängelsebesöksgrupper. Men framförallt mötte jag också en gammal änkefru i Örebro 1988, ett par år innan jag åkte in i fängelset, i en liten församling. Hon hade blivit änkefru då, hade förlorat 2 män och hade inga barn. Men stod det under mötet och prisade Gud och var verkligen var så glad. Och så här. Jag tänkte när jag satt vid kaffebordet med henne mitt emot. Men är inte du bitter på Gud, sa jag. Du har förlorat 2 män och har inga barn. Jag har förlorat min mamma, sa jag, för 11 år sedan. Jag är oerhört fortfarande bitter på Gud och så här. Och hon sa, nej, det handlar inte om det. Jag är inte bitter på Gud. Det är inte Guds fel. Det här är livet, sa hon. Sånt här kan ske i livet. Alla får inte. Det är på guldblad och så vidare. Livet har olika saker för oss. Det är inte alls säkert att det är en väg och spikrakt. Vi tappade kontakten i alla fall hon och jag. Och så småningom hamnade då i kriminalitet och i fängelse. Men återtog det sen 1995. Hon hade bett för mig då i 5 av de här 7 års tid. Jag skulle komma tillbaka med kontakten. Och redan när vi började det här kaffebordet hade vi kommit överens om att jag sa på skämt. Jag kan ju bli din son. För du har ju ingen barn idag så kan du bli min mamma. Och så har det blivit. Så nu har vi kontakten. Och hon är jätteglad idag. Kanske, men inte ibland kan jag känna sig ibland att det var väldigt att de måste dela med mig med så många andra nu. När jag ska gå utbildning. För jag kan inte hälsa på henne lika ofta som jag gjorde förr. Så det tycker hon är lite tråkigt. Men jag sa att det kommer perioder när det blir lite intensivare. Hon bor numera i Karlstad. Och hon är i alla fall jätteglad. 71 år gammal. Och de här människorna har ju skapat någonting. Det är den här praktisk kristendom, praktisk kärlek, att älska människor in i himmelriket. För det var ju så för mig med, att komma till beslut med det här, jag ska bli kristen. Det kan ju inte bli så, jag menar. Hela mitt uppväxt, hela mitt liv, jag har levt utanför, alla kristna människor är ju på snälla och glada och är på ett speciellt sätt. Jag passar ju inte in här i det här sammanhanget. Så jag ställde mig själv utanför och tänkte att nej, det får vara, det är inget för mig det här. Men en kväll i fängelsecellen, då sitter jag och läser Lukas evangeliet och de här rövarna på korset. Och det här samtalet finns emellan och med Jesus gör att någonting händer. Där startar den här processen. På något sätt här så lyfts det här självfraktet och det här fördömet av. För när han möts det här av det här svaret från Jesus till den här andra rövaren och säger, idag ska du vara med mig i paradiset. Så slår Gud bort allt det sunt förnuft och mera hos mig. Pum, allt motstånd försvinner. Kan Gud använda den här personen, eller han får komma in i paradiset så här på ingenting, så måste hans nåd, kärlek och barmhärtighet kanske även vara någonting för mig. Och där startar processen. Och jag och Gud har ju bråkat kanske idag när jag tittar bakom i mitt liv, hela mitt liv. Jag har ju valt, som säsongtexten sa, att inte säga ja eller nej. Man har fått massor med erbjudanden på tältmötena men sagt nej, jag vill leva mitt liv. Och det har lett till den breda vägen till fördärv, missbruk, droger, fängelse. Mitt liv var slut. Jag var förlorad. Jag hade en uppgift kanske som att leva, som kan ha blivit högt uppsatt med chef i de här Wolfpack eller Hells Angels, International Evil Minds, alla de här fängelsegrupper som finns. Det var min karriär, den var utstakad och klar. Det fanns en karriär, eftersom man både kan uttrycka sig i ord, i skrift och så vidare. Han var en jättebra chef för de här organisationerna. Men Jesus ville någonting annat. Det vi har idag framför oss, som säger, Gud är ingen död doktrin och så vidare. Det vi läser orden, inga döda saker, de är fullständigt levande. Jesus lever ju, som sagt var. Och den helige ande håller på och söker människor. Jag är bara ett av många vittnesbörd som finns att Gud frälser människor på 2000-talet. Det händer saker i Sverige. Det händer saker i Europa. Det händer saker i världen. Det kan även börja hända saker i Skillingaryd. Helt klart. Jesus har en uppgift och vill någonting med Skillingaryd också. Det ska inte vara bara en anonym ort. Jesus vill frälsa människor även i Skillingaryd som inte har nåtts av budskapet ännu. Jag är övertygad om det. Jag fick min kallelse och så småningom fick jag mitt straff fastställt och ut hamnade jag då på det hos pingstpastorn i Nynäshamn och sen hamnade jag då i Timmersdala och nu via utbildningen så är jag här och står inför era ögon. Jesus förvandlar, upprättar och styrker människor. Det finns hopp. Och vi vet att i Jesu rike så kommer ju alla vi vara likadana på det sättet. Vi kommer att stå enade inför honom en vacker dag i himmelriket, några palmkvistar, och prisa och tacka honom. Alla vittnesbörd behöver inte vara som mig, lika starka, men alla är väl lika mycket värda. Alla har vi vår uppgift, alla har vi vår gåva. Och det här med att man sen kanske som i Sverige, nu blir jag 65 år så är jag pensionerad, så kan med glädje säga, Gud pensionerar ingen. Det finns inte. Det finns inga pensionsföreskrifter i Guds rike på det sättet. Ni har också en uppgift oavsett ålder. Det finns alltid saker i Guds rike. Förbundstjänsten är oerhört viktig. Att vittna om sitt liv, att man har fått med, att se den här tryggheten ni har. Ni har säkert massor med saker. Ni har säkert massor med vittnesbörd om vad Gud gör i er vardag. Och alla människor har mött både framgångar, jag är säker på, och också mött motgångar i ett annat sätt. Men sen kan ni också vittna om hur då tron har bärt er igenom den situationen. Jag är övertygad om det. Jag är helt övertygad om det. Så det finns uppgifter för oss alla. Och framförallt titta på, vad kan jag som individ göra lokalt i Skillingaryd? Hur kan jag göra någonting här? Vad kan vi som församling göra i Skillingaryd? Vad är vårt behov eller vad är vår uppgift? Täcker samhället alla saker? Eller finns det luckor här som kanske behöver förändras i samhället? Låt Skillingaryds församling bli en del att ta ansvar och vara med någonting även här. Det är sådana saker man fick inspirerad av när man åkte till Tyskland och tittade på de uppgifterna, hur de jobbar där och så vidare. De jobbar på ett annat sätt och så tittar man på hur ska vi kunna flytta över till oss, till våra verklighet här i Sverige. till de här orterna i Sverige av idag. Ja, titta på, man måste titta på lokalt. Vad är vår uppgift? Vad kan vi göra? Och vissa saker kanske man inte ska göra själv. Kanske man ska samarbeta med andra organisationer. Men att det ändå blir en öppenhet att bli en del av detta. Det tror jag är viktigt. De här människorna som bestämde sig, fängelsepastorer och besöksgrupper, de gick in på fängelset på kvällstid, helt frivilligt, utan avlöning. De gjorde skillnad. De hade en uppgift, de följde sitt kallelse och de var där. De var där och vittnade för mig, var med och inspirerade mig och så tog hand om mig i början i min kristna tro. Väldigt viktigt. Och för att komma tillbaka till det här, vem vet hur många Zacchaeus kan det finnas i Skillingaryd? Hur många människor kan eventuellt kanske vara och känner sig totalt ensamma, utstötta, har ingen social gemenskap. Kanske känner sig själva att de inte är någonting. De är udda eller utanför. Det kan finnas andra varianter. Hur många är det som är förövar också naturligtvis och lever med de plågorna som på de sakerna. Det finns både och. Och Jesus söker alla. Inte bara alla. Jesus är den stora frälsaren som vi säger då, för en hel mänsklighet. Och han möter oss alla på det personliga planet också. Det är ingen abstrakt sak att han möter oss på det personliga planet. Du kan vara rik, du kan vara fattig, frisk, sjuk, ansedd, föraktad, utanför, udda, inne, förövare eller offer. Det Jesus har att erbjuda det är förlåtelse, försoning, barmhärtighet finns hos Jesus Kristus. Och låt oss som är Jesu lärjungar sprida det glada budskapet till vårt närområde tillsammans. Och framförallt som vi då möter i vår vardag. Och jag är nu på gudstjänst här för att bli inspirerade och tacka Gud för att vi fått uppmött. Men vi har 6 dagar till. Låt vår tro bli levande 7 dagar i veckan. 24 timmar om dygnet. Låt oss vara goda exempel. Och på det sättet tror jag att vi har, då kan det bli en attraktionskraft och att vi kan vinna människor. Den hälsningen vill jag ge er idag. Och på det sättet vill jag avrunda predikan och låta oss nu tillsammans be tillsammans. Tack kära Jesus Kristus för att vi får tillhöra dig och för att du gick upp på Golgata kors och offrade dyra blod för oss var och en. Tack för att vi får vara dina lärjungar och att du är med oss alla dagar in till tidens ände. Och att en dag ska vi se det precis som du ser ut, öga mot öga. Det vi nu har i tro ska vi då få se i åskådning, som de sa på den tiden. Vilket underbar dag det ska bli. Och tack Jesus för att du är med oss här. Du är med oss varenda sekund. Och du viker inte av oss. Du smörjer oss och leder oss med den helige andes kraft och smörjelse. Att möta människor, möta vår vardag och möta de saker där vi står i just nu. Tack att du vill komma din välsignelse över alla åhörare som har hört detta. Vi får lägga resten av mötet nu i dina händer. I Jesu namn. Amen.